Ja, vi var ju bara tvungna att köra det här kycklingintrot en gång till. Nu är det ju faktiskt påsk och allting. Musiken kommer alltså från Mattias Higerius på Game Reactor i samarbete med Uppsala Kammarkörs kycklingavdelning. Det här är alltså GRFM avsnitt 12 och Jonas Elving heter jag. Och apropå ägg så ska vi först ta och gratulera Game Reactor-användarna F. Karlsson och Bowser Jr. som ju knäckte vår påskäggstävling från avsnitt 8. Det tog 6 månader för dem att analysera ledtrådarna ifrån avsnitt 8 och komma fram till en hemlig sajt som vi hade gömt. Därifrån så kunde de hitta det hemliga lösenordet och skicka till oss. Så nu kan vi bara gratulera, det kommer spel på posten. I avsnitt 12 av GRFM så ska vi prata om casual-spel. Alltså spel för den målgrupp som kanske har lite mer liv än hos andra. Så är det, men först ska vi ta en titt på aktuella spelnyheter. Ready for action. Spelnyheter blir det nu. Jonas Mäki sitter beredd i sin dator. Vi har även en särskild gäst med oss faktiskt. Ska du ta och presentera dig?
I'm Duke Nukem.
Välkommen. Och vi säger hallå till Jonas Mäki också.
Hallå Jonas.
Hur mås det?
Jo, det är lite snuvigt antar jag efter förra veckans förkylning. Både jag och Petter har ju varit däckade, men nu börjar det likna någonting. Men
äter ni ingen färsk frukt där uppe i skogen, eller?
Ja, vi vill båda vitaminmissbrukare, tror jag. Men färsk frukt är vi dåliga på, tror jag.
Ja, skärper.
Ja, skärper, jo, precis. Ät broccolin.
Broccoli är ju rätt äckligt, men vitaminmässigt är det ju good shit, liksom.
Ja, det är definitivt. Bra skit.
Äter du ofta broccoli?
Nej, inte gärna. Men man får dem alltid på restaurangen. När man går på restaurang i USA får man alltid stora köttstekar och jättemycket grönsaker.
Vad gör man av den då?
Tror att det är bara dekoration faktiskt.
What are you waiting for? Christmas?
Ja, det är sant. Vi hamnade lite off topic här. Spelnyheter var det. Vi ska börja med GDC, Game Developers Conference, som ju är avslutad nu. Tänkte vi skulle göra en slags tillbakablick på det. Vad fick vi se på GDC i år, Jonas?
Ja, årets GDC var ju lite mindre faktiskt än vad GDC brukar vara. Och GDC är ju ändå ingen stor grej, utan det är ju framförallt ett ställe där spelutvecklare får chansen att utbyta erfarenheter med varandra. Men det brukar alltid vara några stora utannonseringar. Och det största den här gången, det som fick mest uppmärksamhet i alla fall, var väl den nya OnLive.
Just det, OnLive alltså. Det är en, ska man säga, en serverlösning för att spela krävande spel. Eller vad ska man kalla det? Hur funkar det?
Vad ska man beskriva det som? Det är, du ska kunna spela värstingsspel som Crysis på en hur enkel dator som helst, genom att du egentligen inte spelar det hela, utan du spelar på en dator som står en svinstark centralserver, och ja, du spelar alltså mot den, och så ser du spelet på din skärm hemma.
Det låter som det kan bli lite lägigt.
Ja, det kommer ju vara fruktansvärt känsligt för läge. Strukturen finns inte alls för den här typen av tjänst än så länge, skulle jag faktiskt tro. Du måste nog ha fiber, liksom, verkligen riktigt glasfiber och riktigt fina uppkopplingar för att det ska kunna fungera.
Men vad är fördelen med det här då?
Ja, det är väl framförallt det att du inte behöver en svindyr dator. Tanken är att du ska kunna köpa den här spelet som du har, konsolen eller vad man ska kalla det för, OnLive-grejen där, en liten burk. Och sen så kommer du kunna spela snyggare och snyggare spel hela tiden, för att den här uppdateras ju, centralserven uppdateras ju, så det kommer kunna komma, ja, men spelen kommer se bättre och bättre ut utan att du behöver uppgradera hårdvaran alls.
Okej, var det några nya spelutannonseringar på GDC då?
Ja, det var väl ganska magert med sånt, men det största var väl tveklöst det nya Zelda. Nintendo har ju länge fått skit för att de inte har haft varken ett nytt Mario eller ett nytt Zelda utannonserat. Och nu har de bott på åtminstone 50% av det hela då, utannonserat nytt Zelda.
Yes, Legend of Zelda Spirit Tracks heter det alltså. Till DS. Inget nytt Zelda till Wii alltså?
Nej, det var nog många som hade hoppats på det. Själv är jag faktiskt lite glad i smyg, för jag var stor Wind Waker-fantast och gillade även Phantom Hourglass. Jag tycker om den här tecknade, charmiga Zelda-stilen. Jag tycker det passar väldigt bra för Miyamotos humor. Och liksom, hans idéer lyser igenom på ett väldigt bra sätt så här, när det blir så stereotypt och yvigt och...
Vad är nyheten i det här Zelda då?
Ja, nyheten är att man får åka tåg istället för att åka båt, antar jag. Det är väl i praktiken det. Men det ser jätteskärmigt ut. Mycket tågåkande, Link som en liten stins, fantastisk musik, fantastisk grafik. Det kommer bli hur bra som helst.
Duke, köra tåg i Zelda, vad tror du?
I think I'll climb aboard.
Mm. Vi ska stanna kvar vid bärbart faktiskt. PSP 2, det har kommit lite fler rykten om det.
Ja, precis. Det kommer ju hela tiden rykten om nya PSP. Och det är tunga rykten, det är stora namn som läcker de här. Bland annat David Perry på China Entertainment har ju varit ganska flitig och skvallrar om vad nya PSP ska innehålla och framförallt inte innehålla. Den ska ha en enormt stor skärm, lite mer som en iPhone eller en iPod Touch. Och så har det sån där utskjutbart, vad ska jag säga, inte tangentbord utan en utskjutbar handkontroll med styrkors och faktiskt två analogspakar och så de vanliga knapparna då. Så du får som en riktig handkontroll i handen med, ja. Och de ska ha, ja, vad är det mer som de snackar om? De ska ha tryckkänslig skärm, vilket är väl rätt logiskt. Nintendo har haft det länge och det har varit väldigt framgångsrikt. Och sen ska de ta bort UMD-läsaren, så det ska inte finnas några externa spel så att säga. Utan spelen laddar man ner via den här nedladdningstjänsten och så spelar man, ja, som på en iPhone.
Så man måste vara uppkopplad då för att få nya spel?
Precis, det måste man vara, så är det. Men det är väldigt många jag vill uppkoppla det då.
Mm. Ja, det här är inga internet, det är ju framtiden alltså, det tror jag.
Ja, precis. I alla fall, ja, inte enligt Ines Husman då, men
kan ju vara en fluga bara också.
Kan vara en fluga också, absolut. Precis, så är det. Men annars då, definitivt. Nej, men det är jättehäftigt. Det enda jag bekymrar mig för, eller som jag funderar på, det är hur så stora spelbutiker som Game och såna grejer ska ta, hur de kommer se på en sån grej, en konsol som man bara laddar ner spel till. Vad ska de sälja? Vad ska liksom, hur villiga kommer de vara att exponera PSP i butiker där de inte har någon kringförsäljning till produkten?
Ooh, that's gotta hurt.
Ja, jag tror att de inte gillar det helt. Absolut.
Jag ska ta en nyhet här också. Djurrättsvännerna PETA, som de heter, ska ju köra en demonstration i World of Warcraft nu vid påsk här. De protesterar mot Kanadas säljakt. Och vad man har gjort då är att i en viss server, nordamerikansk server, så är det ett gäng undeads som ska föreställa sälklubbar helt enkelt. Som ska springa runt, klubba sälar, och vi har då chans att slåss mot säljägarna. Ge dem lite smak på deras egen medicin helt enkelt. Vad tycker du om det, Mäki?
Ja, alltså det är ju uppenbart gjort med glimten i ögat och det är en ganska hemsk företeelse liksom, hela grejen att ta ihjäl sig alla på det här sättet, så jag tycker att det inte är mer än rätt. Man kan gå till klubba säljägarna lite.
Let God sort them out.
Ja, något åt det hållet.
Ja, det var nyheterna för den här gången. Tack så mycket, Jonas.
Jajamensan, alltid lika trevligt.
Tack också, Duke Nukem. Du tillförde mycket här, tyckte jag.
I'll rip your head off and shit down your neck.
Mm. Det här är musiken från Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts från Showdown-staden. What?
Kuflina!
Excuse me? Can we take the interview in English, please?
Grappla!
Ja, MJ Chun, associate producer till Sims 3, insisterar till en början att prata Sims-språk i intervjun. Men med några vänliga ord och lite hot så går hon faktiskt med på att tala engelska istället. Och jag ber henne berätta om ett favoritögonblick från Sims 3 när hon själv har spelat.
My sim, she went to a different Sims home and she came back and she starts playing the guitar And I never bought her a guitar. And she had stolen it because she has a kleptomania trait. And I didn't know until she started playing the guitar. I look in the inventory and there it is, and you hover over it. It's all like, guitar, you know, stolen from blah, blah, blah. And I was like, yes, this is so The Sims 3.
And I suspect that could get her into trouble later on. Or?
Absolutely. It will definitely have some consequences and make her very not... It will definitely make her a not popular Sim, that's for sure.
So tell me about The Sims 3. I noticed that one of the new... features was the freedom to walk around in the town as you like. That's the key word, isn't it? The freedom.
It absolutely is. The freedom to create the Sim that you want to create, the freedom to tell the stories you want to tell, as well as the freedom to take your Sim anywhere, and then also to share everything that you create with everybody else very easily.
So how do you get about in this new open world?
You can walk, you can bike. So Sims now have bikes, and that's really exciting. You watch your Sim be very environmentally conscious and cycle around the town, and obviously we have cars as well.
One thing that caught my eye was these Lifetime Achievement Awards. Is that the name for them?
Lifetime Achievement Rewards. So every time you promise a Sim to fulfill a wish, and then you fulfill that wish, you gain Lifetime Achievement Points. And then you accumulate enough points, you can get rewards like Steel Bladder or a Midlife Crisis, which allows you to change the traits of your Sim. So you may decide, you know, my Sim's live this life of crime and is evil, but is going to be reformed. You can have a Midlife Crisis and decide that your Sim is going to have a change of heart and be a good Sim. And that's something you can spend your Lifetime Achievement Points on.
So a Midlife Crisis is a reward somehow.
Yes. So it's an opportunity to change your life.
And buy a Ferrari and blonde your hair.
Absolutely.
So, of course, there isn't any real ending to the game there. But can you give me an example of a thing that I could, you know, strive for?
Your lifetime achievement wish, so your lifetime achievement goal, is something to strive for. It might be something like, I want to be an international spy, which is to achieve a particular rank in the law enforcement career, or I want to be a rock star, and so it's a particular career goal, or something really simple like I want to live in the life of luxury.
Great, I'm looking forward to playing the game, and I'm looking forward to stealing guitars as a kleptomaniac. I don't think they would let me do that in the real world.
Thank you so much. We hope people enjoy it. It's nice meeting you.
Yeah. Vi pratar alltså om casual-spel i GRFM idag, men vad är det egentligen man menar när man pratar om casual och hardcore? Är det egentligen så stor skillnad mellan de spelen idag? Tänkte fråga Jonas Mäki om det här. Jonas, vad är casual-spel för dig?
Casual för mig, det är sådana spel som verkligen alla kan spela, alla kan ha kul med. Spel som framförallt kanske Wii Fit, spel som Wii Sports, jag tittar så verkligen alla kan tycka om och ha kul med, liksom, som min mamma kan ha kul med, som inte gillar att spela spel normalt.
Och hardcore-spel då?
Ofta spel som väldigt få människor föredrar, att det är få som är intresserade, liksom, att det är som en liten klick människor som fastnar för det hela, som upptäcker det hela, som ser tjusning med någonting. Och sen då att det även brukar vara ganska utmanande, eller åtminstone vara svårtillgängligt. Det behöver inte vara svårt, men det kan vara svårspelat ändå. Jag tycker väl att Ninja Gaiden till Xbox var väl så hardcore som någonting kan bli överhuvudtaget. Fighting-spel som Virtua Fighter är väldigt, väldigt hardcore.
Ja. Ser det olika ut i om man kollar på världskartan, liksom, i olika länder?
Absolut, det tycker jag att det gör faktiskt. Kollar du på Japan så är det såna här riktigt stora spel som Halo och Grand Theft Auto och den typen av tittare är ganska smala faktiskt. Det är inte så stort med västerländska spel. Så även om det hos oss är bland det mest mainstream man kan tänka sig, så är det för dem lite alternativt, lite udda, lite eget sådär. Och även Tyskland har ju ganska egen smak. De spelar mycket riktigt smala strategispel, så här riktigt krångliga strategispel som nästan kräver en civilingenjörsexamen för att man ska kunna tillgodogöra sig allt i alla finesser som finns.
Men då är det ju så att alla tyskar jobbar ju som civilingenjörer också.
De är mycket ingenjörer, de är duktiga på det, vet du. Nej då. Men, och sen så amerikanerna gillar ju sin wrestling förstås, spelar väldigt mycket wrestling, vilket är totalt obefintligt i Sverige, liksom. Och de, man, ja, det är hardcore här, men för dem är det mainstream. Och det här amerikanska fotbollsspelet Madden som kommer varje år. Det är ju så brett som någonting kan bli i USA. Det säljer ju miljontals spel varje år. Men här i Sverige är det också pyttelitet. Och Spanien är lite udda också för övrigt. Där är ju PlayStation fruktansvärt starkt. Och även om de har kanske tappat lite på senare tid. Men där har Xbox så lite en del av marknaden. Så att spela Xbox i Spanien, det är ganska hardcore faktiskt. Det är man ganska egen.
Okej, har du någon siffra på det?
Jag tror att man brukar säga att det är runt 10% ungefär som Xbox i Spanien. Så det är inte mycket. Det var 10 under spanjakte.
Så bara några procent alltså. Det är ungefär lika många som är färgblinda typ. Jag vet, det kanske är samma folk som har Xbox i Spanien som är färgblinda.
Ja, det är bra om något med färgblinda. Så här, för då ser de ju inte den här röda ringen lika tydligt. Så kan inte skilja den från den gröna ringen. Färgblinda och Xbox, absolut.
Det blir svårt när man spelar typ Guitar Hero och sånt och inte kunna se färgerna på prickarna som kommer.
Ja, det blir lite klurigare faktiskt. Det tappar lite, helt klart. Mm.
Apropå Guitar Hero, där har vi ju faktiskt ett spel som både är lätt och svårt. Vad har man gjort där för att locka till sig bägge läger? Ja,
dels är ju att spela gitarr liksom är ju så, det är så brett, det är så mainstream, det är så casual som någonting kan bli. Alla kan relatera till att spela gitarr. Och sen så är det ju väldigt lätt på de lägre svårighetsgraderna. På de högre svårighetsgraderna däremot, då är det riktigt grisvårt på de senare låtarna där. Och det är ju omöjligt för de flesta vanliga dödliga liksom. Och då har man ju att plocka så att säga, i båda ändar.
Men varför gör man inte så i liksom svårare spel som Ninja Gaiden där till exempel? Varför har de inte flera olika nivåer?
Det är ju producenten Tomonobu Itagaki som var ganska egen herre. Han gav sig fasen på att göra ett riktigt, riktigt svårt spel. Och han gick ut och han skröt med hur svårt det skulle bli. Och det fick ju mycket uppmärksamhet just för att det skulle vara så himla svårt. Och det var som ett försäljningsargument för spelet. Men sen så köpte ju folk Ninja Gaiden och så kom de hem och så såg de att fasen, han skämtade inte. Det här var riktigt svårt liksom. Var det vart enda möte med en ninja liksom, det är som att möta en boss i ett vanligt spel. Det är fruktansvärt svårt.
Har du klarat Ninja Gaiden förresten?
Det har jag faktiskt gjort.
För de som inte vet när då, vad är det som gör Ninja Gaiden så jäkla svårt?
Men alltså, man dör mycket och man dör hårt liksom. Ibland tror man att det är rena skämten nästan när man kommer till bossar och man ser hur oerhört lite skada man gör på dem när man bara petar på dem. Och när de attackerar mig själv liksom, så tar de halva livet i ett nafs liksom. Man bara dödar och vräker och äter. Och man bara tänker att det här går inte, det här är omöjligt, det finns inte en chans att jag kommer klara den här bästen. Och man spelar och man nöter och man finslipar, spelar, nöter, håller på så här. Till slut så på något sätt så lyckas man ta sig förbi det hela. Det är en ganska skön känsla trots allt. Ninja Gaiden hade en väldigt bra spelkontroll och det var väldigt rättvist i sin svårighetsgrad.
Mm. Ja, nej, men det är kul att det finns spel för både casual och hardcore publiken och någonstans mitt emellan också. Så tack för diskussionen Jonas.
Jajamensan, tack själv Jonas.
Alla gillar ju sportspel. Här kommer musiken från gamla Track and Field 2. Nintendo DS är ju en konsol som både casual-publiken och andra gillar. Nintendo DSi heter den nya versionen som precis har landat. Och det är Love Bolin på Game Reactor och hans katt som har fått leka med den här nya konsolen. Så Nintendo DSi, bättre skärmar, ett par kameror att leka med. Vad är det som är nytt med DSi, Love?
De stora grejerna är ju naturligtvis att skärmarna är lite större och bättre, samt den här nya DSi Store där man ska kunna eller kan redan ladda ner spel för poäng som man köper. Men saker som jag har lärt mig uppskatta efterhand är ju riktigt, riktigt små saker som att skärmen inte blir så här kladdig av fingeravtryck utan den är mer matt. Man slipper stänga av maskinen när man byter spel och sådär. Små grejer.
Och det finns som sagt kameror att fota och leka med. Hur funkar de?
Det funkar jättebra, men det finns en del filter man kan leka runt med, och roligast är väl att manipulera genom att dra. Det som är mest imponerande är nog att man kan göra det redan innan man har tagit fotot. Så om man drar i sina mungipor och ger sig själv ett jättestort leende, så kan man göra det redan innan fotot är taget. Det är ganska häftigt.
Och vad tycker katten Horst om nya DS då?
Nej, han är fly förbannad naturligtvis. Allt som är nytt och kommer hem i hemmet blir han ju väldigt arg och illa inställd till.
Man har ju tagit bort luckan för Game Boy Advance-spel i DSi. Saknar du den?
Ja, alltså jag saknar den faktiskt lite grann. Jag tycker om många gamla Game Boy Advance-spel och skulle gärna se luckan kvar.
Vad skulle du säga är ditt helhetsintryck av DSi då?
Jag skulle säga att det är en trevlig maskin, men än så länge så kanske man inte behöver springa man ur huset om man redan har en äldre DS. Avvakta lite och se vad som händer på affären. Får vi se om den blir oumbärlig eller inte.
Så ska vi gå över till spelen för DSi. Som du sa så går det ju att ladda ner spel och programvara till DSi. Ett av de mest intressanta måste man väl säga är ju nya WarioWare. Det är en fantastiskt galen och surrealistisk spelserie. Och nya spelet heter WarioWare Snapped, eller hur?
Det stämmer alldeles utmärkt, och jag kan bara hålla med dig. WarioWare-serien är fantastisk och har alltid varit det. Tills nu, tyvärr. Så det här nya WarioWare Snapped känns som ett hafsverk. Väldigt få spel med för låg kvalitet och en kamera som inte alltid hänger med i vibbarna.
Ajajaj då, jag blir lite besviken där faktiskt.
Ja, jag blev också väldigt besviken. Men det finns, det känns inte speciellt bärbart. Du är tvungen att lägga din DSi framför dig och sitta i ett väl upplyst rum när du viftar runt. Och det känns som att det kommer man aldrig någonsin att ta med på tåget eller bussen.
Men det är samma spelupplägg och sådär som tidigare?
Ja, alltså det är ju samma korta spel som vi är vana vid. Det handlar om att sträcka sig efter grejer med händerna eller närma sig kameran med ansiktet för att titta på någonting, leka, titta ut med en bebis och sådär. Och det är ganska kul ibland, men man förlorar snabbt flytet, för att precis som när man spelade Wii-versionen så är man tvungen att utgå från en viss pose innan varje minispel, och man förlorar tempo då, plus att kameran inte riktigt förstår vad det är man sysslar med alltid om man inte spelar under perfekta förhållanden.
Men det är ju billigt det här, måste vi ändå säga. Vad kostar det, WarioWare Snapped?
Alltså det kostar bara en 50-lapp, så att ungefär då, det kostar 500 poäng. Jag tycker ändå inte riktigt att man får valuta för pengarna faktiskt.
Okej, om du ska sätta ett betyg?
Dessvärre blir det bara en trea. Det är för lite. För lite och för dåligt.
Ja, vi hörs igen hoppas jag, Love. Tack ska du ha.
Det gör vi. Tack.
Ja, det var GRFM avsnitt 12. Vi ska avsluta med en tävling faktiskt. Jag sitter här med en hög Activision-spel. Det är Call of Duty, Monsters vs. Aliens, en hel drös. Tävlingen går ut på följande. Om du var ett äggläggande djur, vilket skulle det då vara? Och varför? Den roligaste, bästa, fyndigaste förklaringen vinner något av de här spelen. Skicka ett mail till jonas.elving@gamereactor.se eller gå in på vår sida och skicka ett brev. Lycka till, vi hörs i nästa avsnitt. Hej på det!
Sleep if I wanted to. Wanna know, knowing my face to be with you.
Ska jag klippa, Jonte, eller vill du att jag ska ha...